Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker, som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget.
Min son var ju en av dem också som fick de här telefonsamtalen från polis som inte presenterar sig då, att det inte var den vanliga polisen utan en annan typ av polis som skulle kunna göra mycket favörer för min son om han kunde träffa dem och tillgodose dem med vissa tjänster.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran lina. En söndags eftermiddag i december 2018 blev en ung man skjuten till döds i en lägenhet med 3 skott i Sandsborg, Enskededalen i Stockholm. Där låg våran gästs son och sov tillsammans med sin vän som blev skjuten. En vanlig familj i södra Stockholm har en berättelse att berätta. Det här är mammans berättelse. Välkommen till Dialogis, Yvonne.
Tack.
Tack själv. Är det bra med dig?
Ja, det är bra.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra. Att jag får tillfälle att komma hit och berätta om det här som hände.
För snart 4 år sedan.
För snart 4 år sedan, ja.
Har tiden gått snabbt?
När jag sitter här idag så tycker jag det har gått jättesnabbt. Men det finns också en känsla av att det var som igår. Men det tror jag är ganska vanligt.
Absolut.
Tiden rusar iväg. Allting händer och man får försöka komma på fötter igen. Det är... Händelsen i sig är fortfarande väldigt, vad ska man säga?
Nära.
Nära. Både privat och ur ett samhällsperspektiv. Så känner jag.
Ska vi prata lite om händelsen? Tredje advent.
Ja. Yeah.
Det är ofta mycket känslor runt juletid i många hushåll i Sverige. Det är ju ny tid. 2018 var väl ganska... Det var väl början på det här som vi kan kalla för dödsvågen inom gängskjutningar, dödsskjutningar.
Ja.
Och rapmusiken hade liksom börjat komma igång ordentligt och fick liksom inom... Ett år efter, 2019, framförallt 2020, så hade ju rapmusiken ett stort fäste i Sverige. Som också många relaterar till den här dödsvågen och gängskjutningar och dessa olika falanger runt om. I Sverige framförallt. Men nu är vi i Stockholm, Enskededalen.
Just det.
Advent.
Advent, tredje advent och... det var ju tredje advent och som du säger, julpysslet var ju igång. Jag hade just gjort i ordning lägenheten med julpyssel dagen innan faktiskt. Och vad som hände tidigt på morgonen kom... jag minns att min son och hans vän då ringde på porttelefonen och jag släppte in dem och klockan var 6 på morgonen. Vad jag vill minnas kom de inte in förrän klockan 7.
Så de ringde?
De ringde, för jag öppnar porten nerifrån. Ingen av mina barn får ha nycklar, för de tappar bara bort dem.
Trots det... att, hur gammal är din son då?
Jag är 20, va?
Ja.
Nej, men det...
Så är det.
Så har det varit där.
Mm. Men så att de kommer inte in förrän efter en timme. Så vad gör de den timmen? Är de i porten då?
Mycket möjligt, för att jag somnar ju om. Mm. Jag är van att leva det livet. Vi hade det livet där.
Att
jag öppnade porten. Även nattetid eller när det nu var.
Mm.
Och vi hade ofta dörren öppen på grund av att nycklar har tappats bort under flera års tid. Så att det här var inget nytt.
Nej.
Och det är ju så när man har tonåringar. De kommer i alla fall in och jag vaknar vid 9:30 och går upp. Och då ligger pojkarna i vardagsrummet och har somnat. De ligger i soffan där, så att de ligger med huvudena emot så här. Och ja, så jag går runt lite grann och går och sätter mig i köket och får väl en känsla av att någonting inte står helt rätt till.
Hur bara så där.
Jag
är det en intuition eller
intuition liksom? Ja, precis. Jag får en känsla av att jag ska ringa till pojkens föräldrar, som är mina goda vänner, och säga att de ska komma och hämta honom. Vilket jag lyssnar inte på den intuitionen, utan jag sätter mig ner vid köksbordet och börjar planera dagen. Och bara känner att någonting ligger i luften, men jag kan inte säga mer. Sen bestämmer jag mig för att åka till Lidl och handla. Min dotter är hemma också, så att hon ligger och sover i sitt rum. Så jag tänker flera gånger att om jag ska verkligen åka till Lidl eller ej. Det är också en del av den här varningen som jag får till mig på något sätt. Men jag skjutsar bort det där och sen går in och tittar på pojkarna igen och sen... Efter det någonstans så börjar klockan bli men 1 ungefär. Och sen så åker jag iväg helt enkelt och ska handla nere i Farsta. Ja. Så efter det så ringer porttelefonen vid 14:27. Och jag släpper in någon i porten, vilken jag inte vet vem det är.
Mm.
Jag kommer hem sen. Och när jag kommer med min kära så kommer jag precis vid Sandsborg tunnelbanestation upp mot min gård. Och helt plötsligt så ser jag massa polisbilar och... Och börjar titta upp mot min balkong och jag ser då hur det springer poliser på balkongen. Jag tror att hela portalen och gården var avspärrad också med såna här stripes som gula avspärrat. Så jag går in alltså på gården och då stoppar polisen mig att jag får inte gå upp. Och så frågar jag vad det är frågan om och vad är min dotter? Hon är fortfarande uppe i lägenheten. Och jag kommer inte ihåg så mycket av just den konversationen med polisen faktiskt. Mer än att jag frågar vad min dotter är.
Mm.
Så de säger att hon kommer ut snart. Jag kommer inte riktigt ihåg hur de... Jag vet bara att jag inte fick gå upp.
Jag fick inte närma dig. Och vad var det som hade hänt då?
Ja, precis. Det fick jag väl gissa mig till, men jag hörde någonting om att det var att det hade skjutits.
Mm.
Ja. Så. Det är lite, alltså jag inte riktigt.
Jag
kommer inte ihåg riktigt.
Men
det var sånt stå hej.
Ja, jag förstår. Vad hade de för relation, offret, din son och den misstänkte gärningsmannen?
De var ju bästa vänner sedan typ 6 års ålder.
Mm.
Så att de var en, vad ska man säga, en
trio.
Trio, ja.
Ja.
De var en trio, men sen lång tid tillbaka.
Om vi pratar om alla tre i olika liksom etapper.
Mm.
Offret. Mm. Berätta om offret.
Han fanns ju alltid med vid min sons sida. Och jag var ju mycket god vän med hans mamma och pappa. Vi umgicks jämt. Vi bodde på samma gård ett tag.
Mm.
Och umgicks alltid. Gick ut och letade efter pojkarna tillsammans. Mm. Vi ringde varandra mitt i nätterna när det var någonting. Vi var liksom stöttade varandra i oron över vad som hände i dalen under uppväxten. För det var ju det trots allt. Mycket oro och utvecklingen gick ju inte liksom framåt.
Mm.
Med skola och samhälle och polis och allt det här.
Mm.
För pojkarna.
Vi ska komma in lite grann på uppväxt och utvecklingen.
Mm.
Mellan då 2005 upp till 2018 då det här händer. Men ska vi prata lite grann innan vi går in på din son. Den misstänkte gärningsmannen. Mm. Berätta om honom.
Ja.
Samma sak där eller?
Det är precis samma sak. Han bodde ju granne med oss när vi kom till dalen 2004.
Mm.
Han bodde ovanför oss. Och de blev ju snabbt vänner. Umgicks jättemycket och ja, skapade ju en relation under många år tillsammans. Med hans mamma och också pappa. Och,
mm.
Ja, så vi bodde ju där väldigt nära. Och var ju nere och sov över och med en liten nalle och en kudde.
Blev du förvånad att han blev den misstänkte gärningsmannen?
Ja, jag personligen blev ju chockad men inte förvånad.
Var det som låg i luften som du pratat om? Alltså den här känslan av att något inte stämmer.
Mm.
Jag menar, men nu är det inte sagt att han är gärningsmannen med tanke på att vid två tillfällen i rättsliga instanser så har han ju inte blivit dömd. Så att, men vi pratar om det som den misstänkte gärningsmannen. Sen kan vi ju prata eventuellt om den som är den riktiga gärningsmannen, vem det nu må vara. Men det där är ju den misstänkte gärningsmannen som utifrån...
Man har i alla fall ingen annan misstänkt.
Man har ingen annan misstänkt, okej. Okay. Ska vi gå tillbaka då i tiden? 2018. Ja, men bort från 2018 och till 2005. Berätta om din son.
Ja.
Berätta om din grabb.
Ja, men han kom ju till dalen då vid 6 års ålder. Mm. Vi flyttade dit. Och han gick i skolan där i Nytorpsskolan och träffade ju alla de här killarna som också var små då.
Mm.
Som bodde i dalen. Och han hade ju lite svårigheter att sitta still och allt det här. Och i skolan så vi flyttade ganska mycket skolor och prövade olika alternativ och så. Mm.
Men var flyttade ni ifrån?
Vi bodde först på Södermalm.
Mm. Ja. Så nu från Söder till Sandsborg.
Ja, just det.
Var det en skilsmässa som...
Nej.
Nej.
Utan, nej. Vi skulle ha lite större. Och jag var gravid då, så att vi skulle ha ett rum till. Så det blev Sandsborg.
Det blev Sandsborg. Mm. Berätta om Sandsborg på den tiden.
Ja, det var väldigt... lite off så. Mm. Inte så mycket nymodigheter som det är nu. Det är väldigt inne nu med Dalen och som ett fint centrum och det. Men på den tiden så var det ganska så det var nedgånget.
Mm.
Ja. Gårdarna var rätt nedgångna, lägenheterna var också rätt nedgångna. Så stämningen också, kan man säga.
Och hur var hans barndom och uppväxt då?
Han formades ju naturligtvis av umgänget och de familjer som vi började umgås med där.
Vad var det för klientell som bodde där, alltså, om vi säger så, alltså, vad var det för människor som bodde, vad är det för människor som bor där idag? Är det skillnad?
Det är stor skillnad.
Det är skillnad.
På den tiden så var ju allt hyreslägenheter. Nu är det ju 60% av gårdarna som är köpta, som är utsålda, menar jag. Och det har blivit en överklass, vad ska man säga, en överklass och en underklass från den här tiden som bor kvar.
Så det märks tydligt?
Helt klart och tydligt.
Okay.
Jag vet inte om andra människor skulle uppfatta det så, men jag uppfattar det så.
Du uppfattar det så. Mm. Finns det någonting annat du uppfattar när det gäller skolan?
Ja, skolan på den tiden var ju... De hade ju inga som helst resurser för de här barnen som var stökiga, som de kallade dem. Stökiga och ohanterliga.
Mm.
Och vilket ledde ju till att de blev ju liksom utsatta för utanförskap redan från början. När de kom i klasserna och det. Och sen då blev det liksom, ja, men den här ungen är stökig. Vi kan inte ha honom här. Vi får sätta honom där någonstans.
Mm.
Ja, men nu får du komma och hämta honom. Nu får du göra det. Nu har han ställt till det här. Det var hela tiden liksom. Och sen var det då att man hotade med att anmäla till socialtjänsten. På den tiden var det jättemycket sånt att... Mm. Det måste ju vara något fel eftersom ungen beter sig så här eller koncentrationssvårigheter och så vidare. Den eran växte vi eller han upp i.
Mm. Och socialtjänsten, det ingripande kan ju bli att det blev ett omhändertagande och sådär. Blev det något omhändertagande för din son under någon period?
Under en period blev det det. Men det var när han var äldre.
Men hur var han då? Hur var han som person? Var han utåtagerande? Var han orolig? Eller
ja,
var han...
mycket ibland utåtagerande, ibland orolig. Hade väl svårt att liksom kanske koncentrera sig. Men också mycket bra perioder. Det fanns ju mycket bra också. Så han gjorde ju karriär inom fotbollen och var jätteduktig på fotboll. Och alla de här killarna som var på fotbollsträning och den kulturen var ju fantastiskt fin i Dalen.
Mm. Mm. Musik?
Musiken började han med år 2017 när han kom hem från ett sånt här, vad heter det, HVB-hem.
Okej, okay, så han var på ett HVB-hem?
Ja, han blev... Satt på HVB-hem ett år.
Mm. Så omhändertagandet var ju ganska ingripande.
Ja.
Det var ju alltså...
Det var polis och det var... Ja. Allt möjligt. Det hade att göra med droger i dalen helt enkelt.
Okej, okay, ja. Så att han var ju ändå inblandad i ganska mycket, om man säger så.
Ja, han var väl en av de kanske första då som man skulle kunna säga var hantlangare eller blev springpojke.
Mm.
Åt större...
Okej.
Okay. Ja. Så det är ju så det börjar. Ja. Det ser vi än idag. Mm.
Men till tidig skolgång, var någonstans känner du att du kunde ha gjort bättre? Kunde du ha gjort någonting bättre, känner du?
Ja, jag skulle kunna ha gjort allt bättre. Jag skulle nog ha varit mera, inte varit så rädd.
Mm.
För att det hela tiden blir hotad med socialtjänst och hotad och de ringer upp och liksom, det är klart man blir rädd någonstans.
Fast gör man inte
bra grejer.
Det förstår jag, men det är ju inte en konstigt att man blir återhållsam och lite rädd att man blir rädd för att ens barn ska tas ifrån någon som ensamstående. Jag menar, myndigheter, det är ett organ som har mycket resurser. Det är många, alltså,
det är klart man
blir skraj. Så det förstår jag. Jag menar mer i att be om hjälp kanske. Men det kanske också i och för sig ligger i det här rädslan att ber man om hjälp så blir det avslöjat att man kanske, att de tror att man inte gör rätt och lite så. Förstår du min fråga?
Precis. Men att be om hjälp på den tiden, om du menar då till socialtjänst för att få vissa insatser, då hade man ju en bov bakom hörnan direkt. Och då fanns det ju det där att då börjar man en utredning av familjen.
Ja.
Så att det handlar ju inte om, be om hjälp var ju en anmälan. Så då är det fråga, ska man gå och anmäla sig själv då? Det var den tiden han växte upp i.
Så då blir det ett moment 22?
Ja. Och där har jag ju gjort fel. För att jag hade hela tiden den bilden av att jag vill inte att någon ska ta honom ifrån mig. För att det är inte det som är problemet.
Andra faktorer då i skolan? Kuratorer, syokonsulenter, alla de här som finns i skolan. Alltså, vad fanns de?
Ja, du. Det är klart att när han kom upp lite i åldern så, typ i sjuan och sådär, att då efterfrågade man ju de här personerna.
Mm.
Men de la aldrig ner något krut.
Nej.
På
så
det.
Du känner inte att du har fått stöd som mamma?
Nej.
Med en son som hade svårigheter i skolan?
Nej.
För det som
jag har till och med blivit, lärare har till och med ifrågasatt att ADHD-diagnosen.
Som han fick?
Ja.
När fick han den?
Han var 13 då.
Mm. Medicinering? Så.
Ja, det var väldigt svårt under den tiden att medicinera.
Ja.
Ja.
Okej, så.
Det gick aldrig att få någon rätt sida på det där. Få in någon rutin på det.
Så han fick medicinering, menar
ja,
du?
Ja, han fick medicinering, men det blev inget.
Det blev inte bra?
Nej.
För att det var missbruk inblandat, kanske?
Nej, det var det inte heller, men jag skulle gå till jobbet och han sov ju ofta och det blev ju frånvaro från skolan och allt det här. En jobbig period.
Okej, så du menar praktiskt. Så han fick medicinering utskriven, men det gick liksom inte att medicinera honom för att han liksom inte gick upp på morgonen och lite så här.
Mm. Ja, precis.
Ja.
Ja.
Så då fanns det ju ändå ett behov av annan instans liksom, som skulle kunna fått hjälpa till kanske.
Ja.
Om man ser det så. Mm. Då hade vi fullt upp.
Ja, det har man ju då om man måste jobba heltid. Och man, som jag säger så har man alltid fått för att överleva och klara sig själv så måste man offra någonting. Och i det här fallet så, det jag har gjort fel, jag har offrat mina barn. Jag har inte kunnat stanna hemma och tagit hand om dem när de hade alltså mest behov av mig.
Mm. För du har ju en dotter också.
Ja, det har jag.
som är 5 år yngre än din son? Är det någonstans där?
6 år.
Förlåt.
6 år yngre. Mm.
Ja. Så det blir en hel del där.
Ja.
Hur mådde hon i allt det här då? Under den tiden?
Ja, hon växte ju upp,
var 15, hon
växte ju upp i den eran när han blev tonåring och de här killarna och hans umgänge började intensifieras, om man säger så. Så att det var ju mycket saker som hände och hon såg ju allt det här såklart. Hon har ju i princip växt upp med alla saker som har hänt före liksom.
Okay.
I min sons liv och då när han åkte in på HVB-hemmet och fick skydd där egentligen 1 år. Det var bra för honom att åka iväg då.
Polisen då? Mm. Polis, myndigheter, deras insats i Dalen, Sandsborg under de senaste 10 åren. Mm. Hur ser du på det? Fritidsgårdarna, alla de här.
Alltså, det är fältassistenterna.
Alla de här, efterfrågar jag.
Fältassistenterna har man ju aldrig hört av överhuvudtaget. Jag ringde till fältassistenterna vid något tillfälle och fick då höra att de har ett så stort område så att de går bara ut kanske en gång i veckan under några timmar. Och då är det inte ens säkert att de kommer till Dalen. Vad jag förstod så var ju de rädda för att röra sig i Dalens område. Så att det var ju inte liksom på tapeten riktigt.
Nej.
Ungdomsgården hade ju lite driver tillsammans med polisen om att de ville hjälpa de här killarna som var i riskzonen. Men det var ju inte, så stora insatser mer än att man tänkte man hade någonting, vi ska bli kompis med en polis. Och så presenterade de det här. Vi var några föräldrar som hade kommit också på den här presentationen. Men nej, vad som hände sen var ju att de i princip så tog de ju alla de här killarna och muddrade dem vid varje tillfälle.
Så
när de var ute och rörde sig i Dalen eller gick till pressbyrån så blev det ju alltid någon typ av, ja, polisen slängde upp dem mot väggen.
Så det blev mer en skrämselpropaganda?
Ja. Så att man kan sammanfatta den tiden som min son och hans vänner växte upp i Dalen. Dalen var lite bortglömt land. Det var innan allt det här kommit igång när man sålde ut gårdarna. Det kom nya familjer som var lite mer upper class, kan man säga.
Mm.
Mot de som redan bodde där.
Ja. Men jag hör ju någonstans i dig en besvikelse över hela strukturen i samhället.
Ja.
Och det är uppenbarligen inte bara Sandsborg-Dalen, utan det är väl, jag vet inte, Sverige, Stockholm i sig.
Ja.
Hur känner
många
du när
förorterna.
Du... Ja, ja, framförallt förorterna. Ja. Hur känner du när du någonstans hör som poliser som kommer hit eller som man hör, som man läser i tidningen och som man hör på nyheterna, som pratar om integration och som pratar om att bygga broar mellan myndigheter, alltså polis och de boende i de utsatta områdena, har den fungerat? Hur känner du kring den?
Ja, det är ju väl lite grann som jag säger då, den bygga broar. Om man bygger broar genom att muddra de som fortfarande är minderåriga som börjar utveckla ett kriminellt levande av något slag. Är det att bygga broar? Är det att försöka och liksom, eller att man står och spanar på dem och liksom, jag vet inte.
Hur ska man göra istället då?
Ja,
det är
väl faktiskt då ändra lite attityder och titta på om det är minderåriga. Hur kan man behandla dem? Hur kan man göra ett förebyggande arbete?
Mm.
Och det här är väl någonting som man har pratat om hur länge som helst och ändå försökt göra. Men sen blir ju verkligheten en helt annan.
Mm.
Och det är väl också synen på de här pojkarna, människorna i de här områdena. De är redan lite förstämplade.
Mm.
De har redan fått en stämpel på sig. Och de är inte bra. De är dåliga. De lever kriminellt. Och de har en viss livsstil som man liksom inte... Man har slutat att ge dem en chans på något sätt. Det är slut innan de ens har börjat.
Jag förstår.
Det är lite den känslan jag fick av uppväxten. Där i alla fall där vi bodde. Det är den attityden de kommer med.
Ja, och där ni bor med allt som kommer till, så är det också mycket skottlossning. Det är mycket våldsbrott, det är narkotika och det är gängbildningar.
Ja.
Och i den så finns det liksom ett rött pulserande nav som är både bra och dåligt, men som ska någonstans ge livnäring åt det som händer i samhället, och det är musiken. Vi har ju rapmusiken.
Ja.
Inte bara rapmusik, men musik liksom.
Ja,
musik, idrott som någonstans ska rädda ungdomar från utanförskap och dysfunktionellt destruktivt leverne.
Mm.
Hur det ser ut nu då? Jag tänker att det som hände med Einar, han var också en kille från Dalens Sandsborg. Hur ser du på det som händer just nu? Alltså, förstår du lite grann min fråga? Hur ser du på allting kring, skriver ni igenom om att det är musikens fel och att det är gängbildningarnas fel, att ungdomarna inte har någonstans att ta vägen, att det är fritidsgårdar. Hur ser du att utvecklingen, hur ser du på utvecklingen idag?
Jag ser det på ett helt annat sätt. Jag ser att det är musiken som är räddningen. Och även fast man sammankopplar gängen, skjutningarna med musiken, med texterna eller vad du än tänker så, så är det ändå nu det växer fram en rap som är samhällskritisk, som går in verkligen och tittar på det här klasskillnaderna, som är oundvikligt och inte prata om.
Mm.
Att det är verkligen från början en klasskillnad.
Så till skillnad så det man säger utifrån är att rapmusiken är alltså någonting bra. Det är alltså en bra ådra i allt det här.
Mm? Definitivt. Om man lyssnar på texter som är samhällskritiska, och det är nästan 85% av den rappen som görs idag är samhällskritisk, om man vågar verkligen lyssna. Mm. Och inte bara, man hör ett ord där och där.
Och så fastnar man på det.
Ja.
Och sen den ödesdigra eftermiddagen, den tredje advent i december. Vad händer efter? Vad är efterspelen efter liksom de här dagarna? Din son, hur mår han i allt det här? När hans vän sköts så låg han ju... Ja, du kan ju berätta själv. Han låg ju bredvid.
Ja, vad jag hörde blev han ju skjuten då i vardagsrummet under tiden han sov. Och min son vaknar ju och ser honom ta sig härifrån och blir väl chockad helt enkelt.
Mm.
Och ringer till ambulans. Och då tar det ju inte så lång tid, men att han går ju inte att rädda.
Nej.
Så. Men efter allt det här då, allt det där händer ju där uppe när jag står där nere på gården.
Mm.
Så att min dotter kommer ju ut och sen säger polisen att nu får ni åka med oss.
Hon var också hemma?
Ja, hon kom upp sen, ja.
Hon kom upp eller var hemma?
Hon var hemma, hon gick ut och träffade då på gärningsmannen, eller vad man säger den. Och han ville träffa killarna och min dotter berättade då att ja, men de ligger upp och sover så du kan gå upp och väcka dem eller gör vad du vill liksom.
Så du släpper in honom och hon träffar honom i trappen? Eller?
Jag har ju gått, men min dotter går ut för att träffa en kompis och stöter då på den här personen i trappen.
Hon träffar honom på vägen ut.
Ja, precis. Ja. Så det blir en ordväxling där. Mm. Och sen, ja men så händer då detta. Och medans pojkarna ligger och sover.
Okej.
Och då åker vi sedermera. När allt det här har utspelat sig så får min dotter komma ut och hon kommer till mig. Jag står på gården och polisen säger nu att ni åker med oss i en bil. Och sen såg jag hur de tog min son då i en annan bil. Mm. Så att vi blev särade. Vi fick inte träffas.
Men om vi går tillbaka innan vi fortsätter så här, hur ni skiljs åt och sådär. Skottlossningen äger alltså rum när de båda ligger och sover.
Ja.
Så gärningsmannen har ju liksom en vetskap med exakt om vem han ska skjuta. För han hade ju kunnat alltså skjuta din son också, uppenbarligen. Vilket inte hände.
Om det hade varit precis någonting annat i görningen. Så att han är ju inriktad på en person.
Han är inriktad på en person. Ja. Hur många skott avlossas?
Jag tror att det var 3, ja.
Mm.
Så.
Och iväg sen till polishuset antar jag.
Mm.
Full rulle.
Full rulle.
Och vad hände sen?
Ja, precis. Min dotter och jag fick ju sitta där i fram till 10 på kvällen. Från 3 på eftermiddagen till 10 på kvällen. Och fick ju vänta jättelänge. Vi hade ju ingen mat med oss. Vi hade ingen dryck. Sen så kom de bara in liksom och sa att vi vill bara meddela att han har avlidit.
Mm.
Ja, så att det var ju liksom, det var ju en chock bara det. Och sen inte ha någon där som liksom berättar någonting eller så.
Alltså ingen krishantering?
Ingenting, hade ni utan han sånt? Har avlidit. Och alltså jag... Och oron var ju min son. Jag såg ju dem, han gick förbi till ett annat rum.
Mm.
Men vi fick ju inte träffas heller. Så. Man visste ju inte riktigt vad som hade hänt egentligen.
Nej.
Men vi fick ju veta det sen då. När förhörsledaren kom in och förhörde oss. Ja. Men det, så det, sen skulle vi ju då på kvällen så fick vi ju inte åka hem. Så då sa jag, men var ska vi ta vägen nu då? Vi får inte komma hem. Ja, men ni kommer nog bara få vara... Det kommer nog vara klart till på onsdag, sa de.
Och det här var på en?
En söndag.
Oj, det är 3 dagar.
Ja, men jag tänkte en onsdag då kan man ju... Då får jag väl ringa till någon väninna och så får jag och min dotter komma.
Hade de inget...
Jo, de erbjöd dem. Vill ni komma till något boende som socialtjänsten... har typ något härberge eller något.
Mm.
Nej tack, sa jag. Jag tror inte det skulle passa oss.
Hur tänker du då?
Ja, jag tänker väl just att vad har socialtjänsten att erbjuda för något? De har natthärbergen. Akut. Jag,
ett jourhem kanske?
Va?
Eller ett jourhem?
Ja, fast det var ju ingenting som jag liksom fick reda på.
Nej.
Då i en akut situation.
Mm.
Så att jag fick ju ta saken i egna händer i alla fall.
Men jag tänker traumaenhet. Inget sånt som kom liksom.
Nej.
Och sådär.
Nej.
Vad blir det för känsla hos dig när det inte ens dyker upp en trauma?
Min känsla var är vi inblandade? Är vi liksom Vad är vi för någonting här? Står vi anklagade för någonting?
Fick ni den vetskapen? Eller den känslan uppenbarligen? Men fick ni det sagt på det sättet? Av någon? Advokater? För det måste ju uppenbarligen ha kommit advokater till...
Nej, inga advokater.
Inga jurister.
Nej.
Jag tänker att det blev ett rättsligt efterspel där även din dotter var inblandad. Så måste det ha kommit jurister, jag menar.
Nej, de satt bara och förhörde oss om hur man går in i lägenheten. Hur är den uppbyggt? Och sen blev förhörsledaren lite irriterad på mig för att inte jag kunde fokusera på om rum 1 låg där. Eller var det där? Det här kommer jag ihåg så väl att jag kände liksom irritation gentemot mig. Så.
Tyckte de att du var rörig?
Ja, och kanske inte var så konstigt.
Nej.
Att man var...
Du var ju chock.
Ja.
PTSD tänker jag på. Hur mycket post-akut trauma känner du att du eventuellt har fått i den här händelsen? Och framförallt din son och dotter. Henne ska vi ju inte minimera. Hon var ju yngst i sällskapet.
Jag tror att båda mina barn har fått mycket alltså kvarstående men. Just... för att det har blivit nertystat också så mycket. De har gått och burit det här inom sig väldigt i många år nu.
På vilket sätt har det blivit nertystat?
Det har ju blivit nertystat hur vi, så att säga, som vanlig familj, att vi känns inte som... Vi har blivit drabbade alls, utan hur man har lagt fram det här i media om att ett flerfamiljshus och att det just är i det här området, utsatta området. Mm. Så då har man tagit för givet att personerna som har befunnit sig i lägenheten på något sätt är med i någon typ av kriminell medgärningsmannen, att det skulle vara någon slags samlingspunkt för där folk kan ligga lågt. Och man har ju inte... Det känns inte som om det har kommit fram att det är en helt vanlig familj som bor där tillsammans.
Och stärks den känslan av att ni inte fick... Nu vet inte jag riktigt hur det är om det, när det är skottlossning så här, om man får en ett team som är traumateam som... Men det känns ju...
Nej. Det har vi inte fått.
Det har ni inte fått. Och sen just ringde man upp er gång på gång och frågade hur ni mådde. Fick du en så här återkommande myndighetsperson, någon från polisen som frågade hur turerna gick, som inte var förhör?
Nej.
Och hur känns det?
Ja, det känns ju då att återkoppla ju till det som jag sa innan, att man känner sig lite utpekad och ifrågasatt. Vad är ni för personer egentligen? Mm. Om ni har härbärgerat den här personen som blev skjuten. Eller om man ska säga så. Ja. Vad har vi för koppling med? Det är ungefär som... De bor i Dalen och det är något ställe som... den här personen, de kan härja fritt liksom.
Mm.
De förstår inte att det är relationer. Det här är ju alla var ju vänner, alla var ju, har ju känt varandra i år och dag.
Mm. Rättegång?
Utpikad. Ja, rättegång.
Hur gick den till?
Jag var på rättegång, kan ju bara tala för mig själv. Mm. Vi var separerade så att man var ju inte på samma dag. Jag och min son var inte på samma dag.
Fick ni inte gå på samma dag?
Det vet jag inte. Jag bara blev kallade.
Mm. Så du följde inte rättegången dagligen?
Nej, jag gjorde inte det. Nej.
Var det fullt upp med annat i livet eller kände du att det var för mycket just nu?
Kan jag inte svara på. Jag tror inte jag kunde.
Nej.
Jag hade... Det var nog för mycket relationer också med de andra familjerna. Att man... det var mycket. Det var inte så att man liksom kunde stå upprätt och nu följer jag rättegångens alla...
Nej, jag förstår.
Och det känns inte som man var insläppt heller på något sätt.
Utan det låter på det som att du kände det totalt utanför hela den här grejen och lite...
Ja, och också jag tror att jag avskärmar mig själv också.
Det gjorde du, okej.
Det hjälper
till då att det förstärks hela den...
Ja, självklart.
...bilden, eller?
Ja. Precis.
Men kan du också redogöra för hur gick du på rättegången då? Både hovrätten och tingsrätten.
Jag gick bara dit som vittne alltså. Ja. Och fick några frågor som jag svarade på. Jag ska bara vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg någonting av det.
Okej.
Okay. Däremot så kom jag ihåg den andra rättegången där jag bara följer med min dotter. För att hon har då blivit 15 och då blev hon kallad via ett brev. Och man kallar inte mig. Man skriver inte i mitt namn någonting om att min dotter måste komma på en andra rättegång. Så jag ringer upp dem och frågar hur har ni tänkt att göra? Hon är minderårig. Hon mår inte bra av den här händelsen. Menar ni att hon ska åka dit själv? Eller ni har inte bjudit in mig? Eller hur tänker ni? Hon måste komma, annars så hon har fyllt det och det nu. Så att hon måste komma och vittna. Då säger jag till dem att... Och ni hade tänkt att vi ska åka pendeltåg ut dit då med... vi måste ändå räkna med att det finns en hotbild. Vi ska vittna mot någon. Vad som hände sen var att jag i alla fall fick ihop det till att två polismän skulle komma och eskortera oss och köra oss. Hämta oss hemma och köra oss tillbaka. Min dotter, när hon då sitter där så... tar hon en pausen och hon går ut och ställer sig och tar lite luft. Och då kommer det några pojkar från en annan ort. Och skäller på henne och säger till henne att hålla tyst i princip. Att inte sitta och tjalla ner någon eller hur de uttryckte sig. Så att hon blir jätterädd. Och sen återstår det också en liten tid mer av rättegången så att hon får fortsätta efter det.
Hur mår hon då?
Det är klart, det är inte helt bra utan det har allting satt sina spår. Så vi kämpar.
Ja.
Man får ta en dag i taget.
Men... i det här har polisen runt omkring försökt påverka någonting. Har det varit någon liksom... Jag hörde att du berättade tidigare att det var någon form av rekryteringar. Eller jag vet inte, rekryteringar, men att, liksom, att skapa ett vänskapsband mellan polis och, och killarna från Dalen eller just ungdomarna
det.
Där.
Precis det du säger, killarna från Dalen. Min son... var ju en av dem också som fick de här telefonsamtalen från polis som inte presenterar sig då att det inte var den vanliga polisen utan en annan typ av polis som skulle kunna göra mycket favörer för min son om han kunde träffa dem och tillgodose dem med vissa tjänster. Och med tanke då på att min son bor ihop med sin mamma och syster. Han är bara 20 år. Så tycker jag det klingar väldigt illa med hur man ser på de här ungdomarna. En ung människa som har varit med om något sånt här. Som inte är dömd. För någonting på det sättet. men som man ändå väljer från samhällets sida att fråga om att sätta igång en sån här stor karusell som ju gör att han inte har någon framtid i samhället efter det. Då kommer hotbilden att bli ännu större från alla möjliga håll och kanter. Så det ifrågasätter jag starkt i mitt eget sinne, när han berättade det här för mig.
De ville att han skulle tjalla.
Ja, man kan uttrycka det så, ja.
Ja, det kan man ju. Mm.
Ur ett samhällsperspektiv så kan man säga en 20-årig man som bor ihop med sin mamma och syster. Hur kan polisen bortse från hans levnadsförhållanden? Om han bodde själv i någon, ja men typ, och att det inte fanns någon. Men hur kan man gå in i någons, i en ung människas liv och be att de rekryterar att han ska påbörja en karriär inom tjallar? Det undrar jag.
Så det är de, ja, och att de vill ju liksom rekrytera någon in, att bli informatör åt polisen och sådär. Det blir en fara.
Det är en mycket stor fara. Och det är det jag menar att hela den här grejen med flerfamiljshus. Nej, det var inte en kriminell liga som bodde i den här flerfamiljshusen, kasernen. Utan det var en familj.
Jag förstår. Ja. Jag förstår det.
Och det här är ju rakt nedstigande led. Ingen respekt. Försöka med det här då, knepet.
Hur mår du, Yvonne?
Ja, det är i mig själv så mår jag bra, men jag har också lärt mig att stänga av mycket av mitt eget
du känns trött.
Mående. Ja, det känns som jag har haft i alla fall 10 år sedan jag flyttade till Dalen andra gången då, 2012 till idag, så har jag varit i en krigszon.
Känslomässigt inbördes krigszon eller en yttre krigszon?
Yttre som har blivit inre krigszon. Okay. Att hela tiden var på pass. Att hela tiden under de här åren polisen ringer mitt i natten. Socialtjänsten ringer på dagarna. Alla är liksom alla hugger, anklagar och liksom.
Så vem tar hand om dig då?
Ja, nej, det måste man ju göra själv då.
Måste man det?
Ja, och man måste stå upp för sig själv och gå vidare. Men allting som jag säger, det har ett pris. Och mitt pris är ju som min dotter säger, hon brukar säga så här att du är avstängd, mamma. Du är liksom kall.
Det säger du också.
Och det är ju egentligen inte sant, men man måste nog det som har försiggått och de här åren, så för att överleva också så måste man måste lära sig och stänga av vissa kanaler.
Hur länge?
Ja, tills man. Jag ska inte säga, men jag har faktiskt jättemycket hjälp av kyrkan. Det är ju därifrån. Om jag inte hade haft min tro så hade jag inte stått här idag.
Ja.
För jag hade inte kunnat klara det själv på ett sätt.
För jag brukar ju säga det, att känslor är som livbojor.
Ja.
Man trycker ner dem.
Ja.
Men till slut så kommer de upp.
Ja, så här. Ja.
Ja, men, så.
Det ploppar upp. Ja. Men man kan ju också välja att lägga det
små fack.
I?
Små fack.
Små fack, ja, precis. Och tar det lite då och då.
Ja. Ja. Ja, man blir kanske bra på det när tiden, när man blir lite äldre och så har man koll, ja, på sina små fack och sådär. Men
det är alltid barnen. Man tänker ju alltid på, mår barnen bra, då mår jag bra.
Mm.
Men det har ju varit en jobbig tid naturligtvis. Mm.
Varsågod. Du får gärna läsa det som står skrivet där sist.
Vad är det viktigaste du lärt dig i ditt liv? Ska jag säga gästen också?
Det får du göra.
Erik Niva heter han som har skrivit det. Vad är det viktigaste du lärt dig i ditt liv? Ja. Jag tror att det viktigaste jag lärt mig i livet, det är att vara snäll mot andra, att vara vänlig. Och det har jag ju inte alltid lyckats med, men det är det jag har lärt mig av livet, att man kommer ingen vart med att bråka och anklaga och det, allt det här som jag upplever att vi som familj har varit utsatt för så många år. Jag har hamnat i någon typ av samhälls... omvälvning i samhället, att man hamnade precis där på det stället, och att det inte alltid är familjens fel, utan att man måste också titta på hur samhället tacklar allting, och vilket ju är min det är det som jag liksom ändå ser, att det har varit en samhällsstruktur under de här åren och när allt det här hände och mycket i omvälvning som vi har fallit offer för. Men också, man kan väl säga så här, att alla har sitt livsöde, och det här, jag tror starkt att i framtiden så kan jag titta tillbaks på allt det här och även mina barn och se att det här var menat att det skulle hända, för att titta vad vi står idag. Titta vad som händer idag med våra liv.
Mm.
Lite grann så, tänker jag.
Tack för att du kom.
Tack.
Lycka till.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.